Hej, heter William. Välkommen till Nin Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Economics in One Lesson av Henry Hazlitt är en klassisk samhällsekonomisk introduktion skriven för vanliga lösare än fackekonomer. Boken publicerades första gången 1906 och har sedan dess blivit en av de mest kända försvarstexterna för fria marknader och ekonomiskt resonemang på enkel nivå. Hazlitts syfte är inte att presentera avancerade modeller utan att lära lösaren att tänka i konsekvenser. Han vill visa att man måste se både det omedelbara och de långsiktiga följderna av en utgörd och inte bara de synliga effekterna för en viss grupp. Därför använder han tydliga exempel för att förklara varför många politiska förslag verkar bra på ytan men i längden kan flytta problem. Dölja kostnader eller göra samhället fattigare. Boken är kort, polemisk och pedagogisk och den har fått stort genomslag i debatten om kapitalism, statlig styrning och ekonomisk vardagsförståelse. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Hazlitts enda grundregel, tänk på hela kedjan av följder. Kärnan i boken är den regel Hazlitt lånar från Bastiat, att ekonomisk analys måste omfatta både de direkta och de indirekta effekterna av en handling eller en policy. Det räcker alltså inte att fråga vem som gynnas först, man måste också fråga vem som betalar, vad som trängs undan och vad som händer senare. Denna metod är bokens stora pedagogiska styrka, eftersom den gör ekonomin till en fråga om att följa konsekvenser steg för steg. I svensk offentlig debatt märks samma problem ofta när ett förslag beskrivs som jobbskapande eller rättvist utan att man samtidigt räknar med skatterna. Omfördelningen eller det alternativ som gör förlorade. Hazlitt menar att en god ekonom inte fastnar vid det som är mest synligt utan granskar helheten. Det gör boken till mer än en samling ösikter. Det blir en övning i ekonomiskt tänkande. Lösaren lär sig att varje resurs är begränsad och att varje användning därför innebär ett val med en alternativkostnad. För det andra. Den sönderslagna rutan som avslöjar alternativkostnaden. Det mest kända exemplet i boken är den sönderslagna rutan. Som visar varför synlig aktivitet inte är samma sak som verklig välståndsökning. När en ruta krossas uppstyr arbete för glasmästaren och det kan se positivt ut om man bara tittar på den omedelbara sysselsättningen. Men Hazlitt påpekar att butikägaren då måste använda pengar på att ersätta det som redan fanns. Pengar som annars kunde ha lagts på något nytt, till exempel kläder. Utrustning eller sparande. Poängen är enkel men kraftfull. Samhället blir inte rikare av att återställa skada. Det blir bara sysselsatt på ett mindre effektivt sätt. För en svensk lösare är detta en användbar modell för att förstbar varför återuppbyggnad efter förstörelse inte är samma sak som verklig tillväxt. Även om den kan ge tillfällig aktivitet. Hazlitt använder exemplet för att slå hål på missförståndet att arbete i sig alltid skapar välstånd. Det som räknas är inte bara att människor arbetar, utan om arbetet skapar något nytt som människor frivilligt värderar. För det tredje, kritiken mot stöd. Prisregleringar och andra utgörder som gynnar några på andras bekostnad. En stor del av boken gör ut på att visa hur politik som riktas till en viss grupp ofta ger en tydlig vinst där, men en dold förlust någon annanstans. Hazlitt är särskilt kritisk mot subventioner, prisregleringar, konstgjort höga löner, tullar och andra ingrepp som stör marknadens signaler. Hans resonemang är att när staten försöker skydda en bransch eller hålla ett pris uppe så skapas kostnader som sprids till konsumenter, skattebetalare eller andra företag. Det som ser ut som hjälp kan därför bli en form av omfördelning som minskar den totala effektiviteten. I en svensk kontext gör tanken att koppla till diskussioner om bostadsmarknad, hyresreglering eller särskilda näringsstöd. Där kortsiktiga syften kan stå i konflikt med långsiktiga effekter. Hazlitt är inte neutral i dessa frågor. Han argumenterar tydligt för att fri prisbildning oftast fungerar bättre än politisk detaljstyrning. Hans poäng är inte att alla politiska ingripanden alltid är fel, utan att varje sådant ingrepp måste bedömas utifrån alla dess följder. Inte bara den grupp som för den mest synliga nyttan. För det fjärde, varför boken försvarar marknadsekonomi och är skeptisk mot statlig expansion. Hazlitts synsätt bygger på klassisk liberal och österrikisk ekonomisk tradition, där individens val och marknadens informationsfunktion står i centrum. Han ser marknaden som ett system där priser hjälper människor att samordna resurser, medan statlig expansion ofta riskerar att förvränga dessa signaler. Därför är boken också ett ideologiskt försvar för kapitalism, sparande, företagande och frivilligt samarbete. Hazlitt menar att när staten tar pengar via skatter för att finansiera projekt, Så kommer resurserna ändra någonstans ifrån. De skapas inte ur tomma intet. Det betyder att offentliga utgifter alltid måste vägas mot vad privata aktörer annars hade gjort med samma resurser. För svenska lösare kan detta ge ett nytt sätt att lösa välfärdsdebatt, budgetpolitik och industristöd, särskilt i ett land där staten spelar en stor roll i ekonomin. Boken ifrågasätter inte bara enskilda beslut, utan hela vanan att bedöma politik efter avsikter istället för konsekvenser. Just därför har den blivit viktig i libertariansk debatt och fortfarande används som en enkel men skarp introduktion till marknadstänkande. Slutligen, bokens styrka och begränsning i modern ekonomisk debatt. Det som gör Economics in One Lesson bestående är kombinationen av tydlighet och angreppskraft. Hasligt lyckas förklara komplicerade principer utan tekniskt språk, och därför passar boken bra för nybörjare, studenter, debattörer och politiskt intresserade lösare. Den tränar lösaren i att identifiera dolda kostnader, alternativkostnader och följdeffekter, vilket är användbart långt utanför klassisk nationalekonomi. Samtidigt har boken en begränsning som ofta lyfts i modern kritik. Eftersom Hazlitt ibland behandlar marknader som om de i stort sett fungerade perfekt och som om statliga ingrepp nästan alltid skapade problem. I verkligheten finns också situationer med externa effekter, kollektiva nyttigheter och andra marknadsmisslyckanden där regleringen kan vara motiverad. Denna begränsning gör inte boken värdelös, men den visar att den fungerar bäst som en klar första princip, inte som en fullständig lärobok i all ekonomisk politik. För lösare som vill först på hur man argumenterar ekonomiskt och varför många välmenande beslut får oväntade konsekvenser är boken fortfarande mycket relevant. Sammanfattningsvis, Economics in One Lesson passar bäst för lösare som vill först grundläggande ekonomi utan att behöva ta sig igenom tung teori eller matematiska modeller. Den lämpar sig för nyfikna nybörjare, samhällsintresserade lösare, studenter och alla som vill bli bättre på att granska politiska löften med ett mer ekonomiskt perspektiv. Bokens stora praktiska nytta ligger i att den lär ut ett enkelt men viktigt arbetssätt att alltid fråga vad som händer sedan, vem som betalar och vad som trängs undan. Det gör den användbar både i vardagliga diskussioner och i större frågor om skatter, stöd, prisregleringar och offentliga satsningar. Jämfört med många andra böcker i samma kategori är den ovanligt kort, tydlig och fokuserad på ett enda centralt resonemang. Den försöker inte ge hela ekonomins historia eller alla moderna modeller, utan vill göra lösaren vaksam mot vanliga tankefel. Just den tydliga avgränsningen är dess särdrag, och det är också därför den fortfarande läses och diskuteras. Om du vill stödja Henry Hazlitt, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har löst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!